P3, Sveriges Radio.
Det är ju den stora helgen.
Det är nu det händer.
Det är nu det händer. Det är Bad Bunny-helgen. Den är full gång. Det var ju igår.
Har du Bad Bunny-feber?
Gud ja. Jag ska ju på Bad Bunny ikväll.
Mm.
Jag kommer liksom sekunden den här sändningen är slut ner med mickarna rusa mot Stockholm.
Alltså jag tycker du har en Bad Bunny liksom aura kring
tycker
dig.
Du det?
Ja, absolut. Du är,
har aldrig någon sagt
du har något latino över dig.
Nej,
idag.
Det har
du
jag.
Det är eldigt.
Ja, du tycker det?
Ja, absolut.
Ja, det känner jag kanske inte riktigt, men jag känner mig taggad och alltså efter gårdagen, jag har fått liksom flödena är ju fulla av Bad Bunny.
Ja, det så det känns som alla var och såg det igår.
Jag vet. Och
känner
jag blev
du dig
så
sist på bollen nu?
Ja, jag hade FOMO trots att jag ska gå ikväll. Att jag kände det. Och jag blev också så, varför fick alla biljetter till först? Jag förstår inte. Vad hände här? Varför är det, det borde vara 50-50. Tydligen inte.
Vill man gå på första eller sista spelningen? Om det är bara två?
Mm, det har jag lite, alltså, tyvärr.
Första va? Egentligen, ja, om vi ska vara ärliga.
Så här, om det är två konserter så vill man nog gå på första. För då är hypen störst och liksom överraskningen. Vad kommer hända? Hur kommer det vara? Allt det där ligger ju i luften på ett annat sätt.
Mm.
Men jag skulle säga om han gjorde, ja, men Harry Styles gjorde ju nyligen Wembley. 12 stycken tror jag, 12 eller 11. Och då var det ju så att den sista sa ju alla var, det var den bästa.
Ja, då har han ju gjort det några gånger. Och sen säger han, sista nu
ja,
det, tar
då
vi.
Det blir ju känslor sista då. Att det blev verkligen en sån tack, alltså tal och grejer liksom. Så blir det ju inte riktigt när man gör två konserter. Då kanske det inte blir så mycket känslor kring att, då kanske känslorna mer i den första att såhär, wow. Jävlar vilket bemötande jag fick här i Sverige. Att, och jag ska säga att jag har tittat på massa recensioner. Vi ska prata med Jean som var där alldeles strax. Och få liksom recension av honom. Men jag har också kollat massa recensioner på tidningar. Och det är ju 5, 5, 5, 5, 5. Plus getingar, hjärtan, stjärnor, allt.
Så gött för dig att du ska få gå och se det här nu.
Jag vet.
Vad ser du mest fram emot?
Jag ser mest, ja men jag vet, alltså när det startar, min uppfattning är att det är så jävla fett när det bara liksom börjar, han börjar sjunga.
Det är inte så att han bara promenerar ut upp på scenen och säger, hallå, jag tänkte köra några låtar här.
Nej, det är inte som i Göteborg.
Nej, det är inte så.
Det är min uppfattning av en göteborgsk konsert.
Hallå Göteborg, ursäkta mig, jag tänkte köra några låtar här.
Nej.
Nej, det är inte det, okej.
Okay. Och sen ska det bli kul, alltså La Casita, att han kör. Jag tycker det är så himla kul att han, på ett sätt kan det vara lite uttjatat det här med att man ska ha liksom något TikTok-vänligt på sin konsert, att man ska ha något som liksom kan bli en snackis. Så har det många artister, alltså Sara Larsson har ju Lush Life Dance och Sabina Carpenter hade Juno Pose. Och, men då tycker jag ändå Bad Bunny har gjort det på ett snyggt sätt, att han har gjort en sån jävla stor grej, alltså La Casita, att han har ju då ett hus på scenen på liksom andra sidan av publikhavet, där han liksom byggt upp ett portugalskt
hus. Ett litet hus.
Ja, och så tar han in. Ja, men så tar han in folk och så får de dansa och hänga där, och så kör han liksom 8 låtar, har jag hört att det är.
Och det är bara kändisar va? Är det inte så?
Nej, det är inte det.
Det är inte bara kändisar.
Det är scouter som går runt och liksom hittar folk i publiken som de tycker har sköna vibes. Vilket har visat sig vara ganska mycket snygga tjejer.
Okej, jag har fått fram mig ändå att det har varit så här, väldigt många, att man bara, vilka har varit i La Casita?
Ja, det har varit kändisar. Han gjorde ju också Super Bowl i februari och då var det väldigt mycket kändisar. Inte bara, men mycket. Det var ju mycket diskussioner om vem svenska kändisar, alltså vilka, Sara Larsson, Robin, sådana har slängt ur sig. Att de skulle, alltså, de har inte slängt ur sig, folk har slängt ur sig att vi tror att de ska vara där. Bianca Ingrosso. Nej.
Vilka har varit nu då?
Jag har försökt söka, jag har försökt hitta liksom på Instagram sånt som finns filmer, och det enda jag hittat är på SVD att de berättat att artisten Janice var tydligen där och en tjej från TikTok. Jag har inte lyckats lista ut vilken tjej från TikTok.
Ja, vem?
Janice.
Artist.
Ja.
Oj.
Ja, men ändå en Petra Darling skulle jag säga.
Jag säger så.
Ja, vi spelar den mycket.
Aha.
Mm-hmm.
Stort, vilket fick en otrolig letdown ändå.
Ja, men det är precis.
Vilka kändisar har varit i La Casita? Janice.
Ja, inte, det är inte Robin och Sara Larsson och de som har varit där än i alla fall. Men det finns ju en kväll till ikväll.
Ja.
Vi får fråga Jean också om han
upptäckte. Om han ska upp i La Casita.
P3, Sveriges Radio.
Lina, förra veckan så pratade jag ju och nämnde jag så här, nu har ju Sverige åkt ut ur VM, då får man väl heja på Norge, nu när det går bra. Sen gick det ju skitbra för dem mot Brasilien.
Ja, ro!
Ja, men fan vad folk blev arga på mig för att jag sa att man skulle heja på Norge.
Va?
Ja, det var jättemånga som smsade mig och
men gud,
sa
såhär,
nej vi hejar, men vi hejar absolut inte på Norge.
Va?
Ja, jag vet inte vad det var.
Jag tycker att det är en sån kollektiv Norge-hysteri här i, alltså, i hela
Sverige.
Eller hur,
jag tycker också det. Ja, nej, men det känns väl som att så här, fan, visst, vi har ju lite så här, vi driver med varandra och så, men vi, klar, vi hejar väl ändå på varandra
vi
när
är
det,
ju, det är väl, det är liksom, vi är väldigt nära.
Ja, jag tycker det.
Vad hade de några liksom argument mot?
Nej, men de tyckte att, jag vet, det är väl någon sån här syskonkärlek skulle jag tro. Att man bara så här, man skulle ju aldrig heja på sin brorsa, eller så.
Jag tycker att det finns någonting lite komiskt i att vi liksom, Norge har ju lyckats lura hela världen att de är underdogs just nu. Alltså, men, jag förstår att de är underdogs när de kommer till fotboll. Aha. Att de inte varit bra på det tidigare. Eller? Ja. Ja. Men att vi liksom är så, åh lilla gulliga Norge, kämpa.
Stackars Norge, de är så duktiga. Nej. Ja, så är verkligen den känslan har det varit.
Bara, de här superrika, ja, vita, alla fördelar
de
i livet.
De har allt. Ja, verkligen. Och alltså, alla är så här, åh vad kul för ett så litet stackars land att komma så långt.
Ja, det kan gå bra för dem någon gång.
Ja, jag håller med dig. Men alltså, gud vilken Norgefeber det är just nu. Alltså, ja, verkligen, det är helt
otroligt.
Och den här matchen som kommer nu mot England,
ja.
Jag vet inte hur det är med dig, men jag är så otroligt taggad på den.
Jag är ju, har ju valt Bad Bunny-vägen, men jag tänker att...
Vad är Bad Bunny-vägen?
Nej, men jag ska ju på Bad Bunny när matchen är.
Ja, så du, ja, just det, så du har valt mellan... Ja,
matchen bör är väl där när jag är klar, så är den nog igång. Så det är ju ett sätt för mig att hålla mig vaken och kanske se lite av matchen.
Perfekt, tänker jag.
Perfekt.
Ja, men, och jag tycker att det finns någonting i att det, först och främst så har de ju byggt upp hela den här kompisrelationen som Haaland har.
Mm.
Alltså, som ju något väldigt fint med...
Med Jude Bellingham.
Ja, precis.
Det alltså, är ju...
Det alltså, pratar alla om.
The internet girlies är ju besatta av de två.
Ja.
Mitt flöde är ju otroligt mycket liksom AI-videos där deras ansikten är AI-ade in i Heated Rivalry.
Mm, ja.
Alltså tv-serien som handlar om två stycken ishockeyspelare.
Jag får också upp det jättemycket.
Ja. Är han. Ja, ja. En romans men spelar för olika lag.
Det känns som alla kommer vara så besvikna om inte de hånglar till matchen. Alltså.
Men jag ser ändå fram, det kan jag se fram emot att oavsett vem som vinner och förlorar så känns det som att de kommer gå fram och liksom trösta varandra och säga grattis.
Och det är det viktiga. Det är det viktiga. Skitsamma hur det går i matchen.
Jag skiter i matchen, men jag tycker att det är otroligt att jag kommer få se ett moment mellan två killar.
Men jag måste säga ändå att jag tycker det är något spännande i att nu då har ju Frankrike och Spanien möts ju. Det känns som att det har varit de två tippar. Alltså innan VM så var det så här, det är de som kommer vara i final.
Ja,
var det ju väldigt många som trodde. Nu får de ju slåss innan final. Mm. Ja, och det gör att jag någonstans tror... Jag tror Norge kan tas till final. Jag tror det. Om de spelar så bra som de gjorde mot Brasilien.
Det hade ju varit fett.
Ja, det hade varit fett.
Ja, jag är inte övertygad, men...
Ja, vi får se. Jag tror på det. Jag tror på Norge.
P3, Sveriges Radio.
Beyoncé Morning Dew. Inom parentes, donk. Helt ny musik. Ja, vi har diskuterat under låten här vad donk kan stå för.
Alltså, jag tycker det är ganska tydligt vad donk är.
Jag har googlat och det finns då en rysk professionell Counter-Strike-spelare som kallar sig för donk.
Aha,
tror vi det är den? Nej.
Nej, jag tror inte det.
Nej, alltså producent Hatefär hävdar att det har med morgonsex att göra. Ja. Men det är ju, alltså, I would never... Alltså,
var det länge sedan du fick morgondonk, så att säga?
Nej, men att jag skulle inte diskutera sånt.
Du ska inte prata om det.
Det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om Justin Bieber. Saker jag pratar om.
Ah, okay,
vi pratade om tre enheter förra veckan. Mm. De jag liksom tillber. Taylor Swift, Harry Styles, Justin Bieber.
Och den heliga anden.
Och det är ju liksom... I gotta catch them all. Det är Pokémon. Jag har varit på konsert på Taylor Swift och på Harry Styles, men inte på Justin Bieber.
Ja, oh, han är elusive.
Ja, men
svårfångad.
Det har ju varit ett år för oss Beliebers. Så här, lite historia. Justin Bieber, en stor barnstjärna, som ni vet, popstjärna, jättekänd. Yep. Sen fick han ju alltså, haft enorma psykiska besvär. Mått skitdåligt.
Ja.
Det var många år då han hade ju en Europaturné som pågick. Han fick avbryta den för att han mådde så pass dåligt. Och liksom det kom mycket videos under den här perioden på att han så otroligt risig ut. Och ja, liksom gjorde konstiga grejer.
Hans
och
öga ballar ur, va?
Ja.
Och grejer. Ja.
Han sa konstiga saker till pressen. Paparazzis följde honom överallt. Det var liksom, ja.
Han mådde inget bra.
Han mådde inget bra. Det var otroligt mörkt. Och under den perioden tänkte jag, jag kommer liksom aldrig någonsin, han kommer inte komma tillbaka. Det kommer inte bli liksom Justin Bieber live. Det kommer inte bli mer musik.
Du trodde det var kört?
Jag trodde det var kört, för jag tänkte så här, jag tänkte kanske inte att det var kört helt och hållet med hans liksom, att han möjligtvis skulle kunna bli må bättre igen, men jag trodde aldrig han skulle liksom gå tillbaka till musiken, för att det också var liksom, att vara väldigt känd. Och
du tyckte ju inte synd om honom. Det, alltså, det är bara att du hade haft en sån tom ficka i din samlarkortspärm.
Jag tyckte jättesynd om honom.
Bara att du ville ha men jag menar kryssat liksom av stackars Bieber.
Gud, inte ens alls. Jag kände stor
empati. Kände du, gjorde du det?
Ja!
Ja, okej. Okay, okay. Ja, säger du det så?
Känner mig så påhoppad just nu.
Jag tror men, du vill bara kryssa av.
Jag vill bara säga att sen förra året så kom det ju liksom surprise albums från honom, Swag 1 och 2. Han var tillbaka, men liksom inte på en livescen, utan det var mer så här, okej, men han släpper de här liksom oväntade studioalbumen och sen låter han dem bara leva. Och så är han kvar i någon sorts, och så fick han ju barn och så. Men nu, det här året, ett Bieber-år. Först spelade han live på Emmys. Nej, Grammys menar jag. Grammys, i början av året. Och det var så här, what? Han står på en scen. Han var lite halvstabil. Sen Coachella headlinade och var skitbra.
Var det där han hade som VJ-grej? Ja. Han spelade upp massa klipp och så här.
Underbart. Ja. Alltså, så bra.
Folk var väldigt kluvna, va? Alltså, vissa tyckte det var otroligt och vissa tyckte att det var lite så här, han visar sina softa klippar.
Ja, fast det var otroligt.
Dröm alltså, för mig att få göra. Är det inte det?
Ja.
Att samla alla sina bästa YouTube-klipp och bara få gå upp på en scen på Coachella och visa så här, kolla den här skoja katten.
Ja, ha så här 100 000 i publiken. Så bara,
jävla dröm.
Alltså, jag förstår honom och jag unnar honom allt.
Ja, jag med.
Och nu ska han köra live på VM-finalen. Liksom. De ska ha en stor grej.
Ja.
Så det är han, det är Madonna, det är Shakira, BTS. Alltså, vilken dålig lineup.
Otroligt dålig.
Ja,
otroligt
så
dålig
där lineup. Skulle man inte vilja vara.
Nej, usch.
Burna Boy är det också. Men så här, därför tror jag, det här är ju bara en uppladdning. Det är ju en världsturné. Mm. Jag lovar att det är en världsturné.
Ja, du tror den är in the making. Du
jag
tror
kommer
att det är
få min sista Pokémon.
P3, Sveriges Radio.
Igår gjorde Bad Bunny den första av sina två Stockholmsspelningar denna helg. Ikväll, jag ska dit själv och jag har väldigt stora förväntningar efter alla 5+ som har cirkulerat här på morgonen. Hur var det? Levererade Bad Bunny? Levererade den svenska publiken? Det finns mycket frågor. En som var där, det var ju vår alldeles egen Juan Havanna. Hej Juan!
Hej, god morgon Lina!
God morgon! Hector också här.
Ja, hallå! Hej!
Hej Hector, god morgon.
Hallå, hej.
Och så jag bara, inkludera Hector.
Ja, jag var fint av dig.
Ja.
Juan, jag måste veta, hur var det? Alltså, bara öppen fråga, hur var det?
Okej, explosivt, det var mäktigt, det var hög energiskt. Men också full av små sköna konstpauser skulle jag säga, som ger liksom publiken chansen att hämta andan, för det är väldigt intensivt. Jag skulle säga att varje del av showen hänger ihop genom ganska så vackra filmiska övergångar och liksom fullt med visuella inslag som liksom tar oss liksom genom hans kapitlar liksom i livet. Samtidigt så blir konserten en väldigt fin kärleksförklaring till Puerto Rico, som ett vykort till alla sydamerikaner också, till vår kultur, till festen, till kärleken och stunderna då som vi aldrig bör ta för givet. Och därmed touren heter ju liksom David Tirarmas fotos. Jag borde ha tagit mer fototour. Ungefär så. Det är mina första tankar.
Alltså, rysningar av att höra.
Ja.
Vad hade du förväntningar? Liksom, vad var förväntningarna innan konserten skulle du säga?
Alltså förväntningarna har ju varit liksom skyhöga. Detta är liksom världens mest streamade artist. Och efter Superbowlen skulle jag säga, och alla grammisar och all musik som har kommit från den här killen de senaste 5 åren, så har liksom Bad Bunny-hypen blivit svår att ducka. Alltså jag skulle säga att förväntningarna peakade efter Superbowl och liksom har följt detta på sociala medier. Alltså efter Superbowlen så var det som att han visade hela världen att det här är vad som kommer. så har man bara liksom väntat. Det liksom, sen skulle han runt Sydamerika två varv. Och sen drog han till Australien. Och sen bara, när ska han... Och sen nu äntligen korsar han Atlanten. Och så kom han då. Han börjar i Madrid, eller i Barcelona fem dagar. Och så det har liksom lagrats upp av förväntningar.
Men lyckades han liksom leva upp till dem?
Ja, 100%. 100%. Alltså, Benito är otroligt trygg på scen. Alltså, detta är ju hans värld. Alltså, där han varje dag, varje kväll får framföra sin bästa låtmaterial någonsin inför liksom slutsålda arenor. Och Bad Bunny lever ut också sina patriotiska drömmar. Han ger oss liksom en liten del av Puerto Rico i miniatyr. Alltså det är som att någon har varit ute och rest. Och så kommer man med liksom, liksom, sån kylskåpssouvenir till oss. Alltså det är en sån liten souvenir man får med sig. Det är fest, det är tårar, det är längtan, det är brustna hjärtan. Snuskig dans.
Brett, härligt.
Ja. Och allt detta på samma gång. Riktigt bra.
Och det är så fett att han valde Sverige. Alltså det kan väl inte vara en liksom självklarhet. Alltså så här, jag såg många, det har ju rest folk från alla möjliga länder, för han har ju liksom ett antal stopp och så här. Och jag vet att så här, danskarna var sura, så varför kommer han inte till Danmark? Varför kommer han till Sverige?
Jag såg någon från Puerto Rico som hade flugit hit för att se det.
Ja, den är sjuk. Ja. Att flyga till Sverige för att se. Ja, men alltså så otroligt roligast. Om du fick välja ett ögonblick från konserten som var det mäktigaste, kan det gå att välja?
Alltså saken är, som sydamerikan så får vi automatiskt en extra dimension i denna upplevelsen. Alltså när Benito tar liksom på sig den här rollen som personen som kommer att ta våra rötter och vår röst vidare, vår kultur. Att höra honom prata så här mellan låtarna, det är väldigt mäktigt, det blir väldigt fint. Men ett mäktigt ögonblick är när han kör sina salsa-låtar. Alltså när kostymen är på, han är skitsnygg, bandet, dansarna är i synk. Alltså där någonstans under salsa-låtarna så börjar liksom hela arenan att sväva.
Åh, herregud, jag ser så mycket fram emot kvällen. Juan, vi ska lyssna.
Du kommer sväva, du kommer sväva. Alltså, du kommer sväva.
Mycket snuskig dans kommer
det.
Du kommer sväva på snuskig dans och flytande spanska. Jag tog så
här. Ja, men alltså tack. Det är underbart. Vi tar och lyssnar på lite Bad Bunny. Du får hänga kvar, Juan. Vi har fler frågor kring gårdagen. Fan, jag vill inte uttala spanska nära dig, Juan. Men titti me pregunto.
Du får träna nu.
Titti me pregunto. Pregunto.
Ja, titti me pregunto.
P3, Sveriges Radio.
Bad Bunny, Titti me pregunto. Och det är ju exakt det vi snackar om. Bad Bunny som körde första live-konserten i Stockholm igår. Juan, du var där.
Ja.
Du, så här, jag har varit lite orolig inför. För att liksom, det är något som sitter i mig sen Beyoncé gjorde en konsert i Sverige, också i Stockholm, för några år sedan, där hon ju tyckte att den svenska publiken var lite meh.
Oh, just det.
Hon tyckte liksom inte att vi festade och dansade tillräckligt mycket. Hur skulle du säga, så därför har jag varit lite orolig inför det här. Hur var publiken igår? Levde vi upp?
Nu kom min evil laughter. Vet ni, alltså, när det gäller att ställa till med fest och hålla stämningen uppe, så bör man aldrig, och jag säger det igen, aldrig vara orolig att liksom spansktalande svenska latinos inte kan ställa till med kaos. Alltså, ni ska veta, detta bär vi i blodet. Alltså vi föds in i någon sorts hemmafeststämning. Det här får vi liksom redan när vi är små. Alltså, vi kan det här med att festa. Folk sjöng igår, även på gringo, spanska, Lina, så det går. Det är okej. Okay. Alla bidrar. Det var liksom en fantastisk stämning, helt ärligt. Folk sjöng och festade från tunnelbanan in till arenan. Och även efter konserten var ju människor euforiska.
Fan vad skönt. Alltså, jag vill att världsartister ska ha en bild av att Sverige är att the place to spela. Liksom.
Bästa alltså, publiken.
Leave that to the Latinos. We got this.
Men jag undrar då, alltså, om det var, alltså, för jag hörde att det var någon form av ABBA-hyllning som var där. Hur landade den i publiken då?
Okej, för lite kontext. En av killarna i bandet, José Eduardo Santana, han spelar liksom det här portugisiska nationalinstrumentet cuatro, som då påminner om en gitarr. Så under hela den här turnén så har ju liksom Josés akustiska inslag blivit väldigt uppskattat segment, liksom där han gör en hyllning och tolkar en låt som en liten blinkning till det här landet om man besöker. Och igår så började han då med sin lilla cuatro, så spelade han Pippi Långstrump. Jag tror det var Pippi Långstrump. För att sedan spela liksom, gå över till Dancing Queen med ABBA. Och det är liksom ganska tidigt i showen. Vi blev helt så, vi vet vilken låt som kommer efter. Men det var så, det var ganska tidigt. Men publiken behövde ingen uppvärmning. För det blev allsång mitt i allt. Dancing Queen. Och jag fick gåshud och jag sjöng med. Jag ska erkänna, jag sjöng med för första gången i mitt liv till Dancing Queen. Mina händer var i luften.
Men
var det Dancing Queen.
Var det också lite allsång på Här kommer Pippi Långstrump?
Nej, exakt.
Det var otroligt roligt i så fall.
Jag tror han började på Pippi Långstrump. Och jag skarpt öra. Det var väl kanske några som upp. Men sen gick han över ganska snabbt till Dancing Queen.
Han kände det direkt, det här är ingen bra förfestlåt.
Kanske det, men det var ganska fint. För det liksom, han står ju ensam där med sin pava, som är den traditionella hatten, liksom halmhatten. Han står där inför tusentals människor. Så kör han sin lilla quattro, som är liksom en liten gitarr kan man säga. Och det är ett solo, det är liksom ingen som sjunger. Så det är bara han och de här starka strängarna. Och alla fångar, alla plockar upp, allas radar plockar upp Dancing Queen. Jag tror den heter Dancing Queen, visst?
Ja, det stämmer.
Spännande att se då om han kör samma ikväll eller om det liksom blir något annat svenskt då. Jag ska ju upp och kolla på konserten här ikväll. Tror du det finns liksom någonting han kommer att skruva på eller förändra till ikväll, eller är det liksom samma show? Det är samma show, det förstår jag. Men
det är liksom första delen. Vad är det? Det är andra delen idag.
Ja, det är andra delen.
Det är liksom inte omöjligt att Bad Bunny väljer liksom att spara den stora överraskningen ikväll. Alltså den chansen finns, jag ska inte ljuga. Något han ändå har gjort på flera stopp under turnén.
Ja.
Så ni kommer ju definitivt få någonting idag. Alltså den här exklusiva låten som man endast kör liksom, alltså varje kväll. Alla i publiken får liksom en
egen upplevelse.
Ja. En låt. Ja. Så, alltså, och du vet det, alltså någon kändis måste ändå dyka upp. Kanske La Casita. Ja. Sen har kanske Benito varit ganska återhållsam med gästartister. Ni vet det, men det måste klaffa. Någon måste vara i Stockholm. J Balvin måste vara i närheten. Alltså, det måste ju klaffa.
Ja, liksom. Det måste ju vara rätt
artist. Men räkna inte med någon gäst like that.
Liksom. Nej. Men vet du vad? Jag är så nöjd med bara honom. Det är spännande. Vi sa ju det innan. Det var liksom, det var inte kändistätt i La Casita den här gången. Så vi får väl se om det dyker upp någon. Jag kommer att rapportera
om
detta.
Eller om Lina dyker upp i La Casita.
Nej, det är
vi får väl se.
Lina, dyker upp i La Casita.
Alltså, så här. De vill inte ha mig där, jag vill inte vara där. Det hade jag
varit... Lina har något farligt i blicken kan jag säga. Alltså, om ni har tequila, gäller det.
Jag insåg igår, jag kollade min inkorg innan jag gick in i arenan. För man vet aldrig, jag kanske missade min inbjudan till La Casita. Men jag har insett att jag är inte Casita-material.
Nej. Jo, det tror jag.
Jag tror i för sig att jag hade älskat en stjärn i La Casita.
Jag med.
Du får stanna
i Stockholm.
Jag ska hem
min Casita nu.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Jag vet inte om du har hört det här, men det har ju varit ett utbrott. Förlåt, det är inte meningen att skratta, det här är ju hemskt. Men det har varit ett utbrott av skabb på Chalmers. Alltså skolan Chalmers.
Det ska väl ske
ingen
ibland.
Ingen är förvånad, nej, skulle jag säga. Alltså om det är någonstans det ska vara ett utbrott av skabb, Chalmers. 100%. Det har varit andra utbrott där. Men skabb känns helt i linje med...
Skabb och universitetsvärlden är väl inte
det
helt...
Det går hand i hand.
Ja.
Alltså får man inte skabb under sin universitetsperiod så har man inte levt.
Jag hade skabb under min universitetsperiod.
Skämtar du med mig?
Nej.
Jag sa det här på skoj.
Du hade? Men
jag hade inte det. Nej. Men, alltså, ja. Men nu, vi får komma tillbaka till det, för jag vill veta mer, men jag måste bara... det som jag reagerar på när jag läste om det här nu, för nu är det sanerat och klart tydligen. Men det var att 25 personer kom in med symptom på skabb, vilket ju alltså det kliar helt enkelt.
Ja.
Utav fan.
Ja. Jo, jag vet.
Ja. Och 4 hade skabb. Det innebär att 21 personer bara tyckte att det kliade, vilket det ju gör. Alltså att man, du vet, när någon börjar prata om huvudlöss och helt plötsligt så kliar det i hela... Jag tänker att exakt det
man
som händer.
Man ser den där lappen på förskolan.
Ja, precis. Du började klia med en gång. Jag lovar att sitter folk där ute nu och kliar sig. Alltså bara för att man pratar
om det här. Nämnt.
Bara för att vi har nämnt skabb och huvudlöss. Och det tror jag är exakt det som händer. 21 personer som har kommit till sjukhuset och sa så här, jag är helt övertygad om att klia på mig.
Placebo-kli.
Men du, alltså nu måste du berätta, var, hur fick du skabb?
Nej, men jag vill noga med att det var liksom inte riktigt jag som fick, eller det var det ju, men så här, min kompis, hon bodde hemma hos mig under den här perioden, så vi delade säng. Och vi, inte på det bibliska sättet, utan vi sov i samma säng. Och hon, men så här, en dag började klia. Och hon gnällde, och det kliade så mycket på min kropp. Och hon var, jag har såna här röda små prickar. Åh, det måste vara eksem. Och hon googlade, och hon testade olika krämer. Och sen började hon få liksom de här sträcken på armen. Och hon var så himla sjuk eksem som inte, ingenting hjälper. Och jag har fått sträck på armen. Och gud, vad märkligt. Och jag var så, vi liksom... Hon gick inte till en läkare onekligen, men hon hemma testade massa kurer och saker. Och sen en dag så började du klia på mig också. Och jag började också få de här liksom små röda prickarna och så. Och då var det som att hon bara sa, nej men det är eksem. Och jag bara, just det, eksem som smittar. För det har vi hört om för. Jag bara, det är ju något annat. Och hon bara sa, nej, det är ingenting annat. Sen så är det då, jag pluggade på universitetet under den här perioden. Då sitter jag och berättar om detta för någon på universitetet och är så, ja men det kliar och vi har liksom de här sträcken på armarna och liksom, ja, och det går inte bort, vi testar en massa olika salvor, varpå en kille kommer fram och är så,
en skabbking,
jag hörde vad ni sa och jag vill bara säga att du har skabb.
Det var en skabbking.
Ja, vad menar du? Han bara, de här sträcken du har på armen, det är ju skabbgångar, så du har ju skabb under huden.
Ja, fy, verkligen.
Och jag bara så, va?
Men var hade hon fått ifrån då? Eller vill man
ja, det var ju också kul att sen kom det ju fram att hon hade legat med en kille utan lakan, så kan ju gissa var hon fick skabb från.
Alltså. Är det en given att om en kille man går hem med inte har lakan så har han skabb? Alltså, man kan dra det lika med tecken där direkt. Inga lakan, 100% skabb.
Det bör ha kommit från honom. Det är också väldigt spännande att när man får, då får man också smörja in sig med en kräm som man ska smörja in på hela kroppen. Alltså varenda liten centimeter ska smörjas in av den här krämen, för den liksom utrotar på något sätt. Jag fattar inte riktigt.
Jaha. Man har väl inte skabb på hela kroppen så att säga?
Nej, men det är typ att skabben flyr vidare. Där krämen, alltså det är så äckligt. Förlåt alla som lyssnar. Förlåt, men det är också lite samhällsnyttigt att vi nu lär hur. Så nu behöver ni inte fundera där hemma om ni har... Ja. Ni behöver inte bli ertappade på universitetet.
Så jag hade ju en kompis som han låg med en tjej som hade en uppstoppad räv i sängen.
I sängen?
Nej, bredvid sängen. Och den tittade på honom, tyckte han, på ett sätt. Så han var helt övertygad om att han hade fått något också. Han fick som panikångest av det här, så att han åkte till Norge. Som att det skulle liksom rädda honom från alla könssjukdomar han hade fått av rävens blick.
Men du, så han åkte till Norge istället för att åka till sjukhuset?
Ja, han tänkte så här, ungdomsmottagning. Nej, Norge. Det är det enda som hjälper.
P3. Sveriges Radio.
Lina, jag hörde på P4 Värmland, de pratar om någonting som kallas för sotning. Har du hört talas om det här?
Ja, alltså skorsten.
Ja, du har inte hört talas om sotare. Ja. Nej, sotning, alltså det är tydligen någon ny trend som de håller på med. Det är ungdomarna nu för tiden.
Ja, nej.
Du vet, det är så här EPA-ungdomar som har fått för sig att man ska stoppa ansiktet vid avgasröret på en bil. Och så ska de alltså bränna på med bilen tills man är helt svart i ansiktet.
Stopp. Va? Alltså man ska stå... Med sitt faktiska... Det här låter
farligt.
Det är så
jag förstår. Ja, det låter farligt. Alltså,
vänta,
tydligen säger det någon 15-årig pojke som åkte i akuten på grund av det här. För han har andats in avgaser. Tror fan han har andats in avgaser. Om han har ansiktet där.
Ja, gud! Varför håller ungdomar på?
Men det är lätt att sitta här och moralisera. Ja. Men gjorde man inte jävligt dumma grejer när man var... I den
nästan bara dumma grejer skulle jag säga.
Vi hade ju en sån skön grej, jag vet inte om du kommer, man satt och andades på något sätt mellan benen och så tryckte man på halsen på något sätt så att man skulle svimma. Som att det var en lek man gjorde
det,
ihop.
Man satt och andades mellan benen. Det här måste du förklara bättre för mig.
Stoppade liksom huvudet mellan, nej jag ska inte gå igenom if så att någon gör det här nu där ute. Men man andas på något sätt, hyperventilerar och sen så håller man på något sätt på halsen och sen så svimmar man. Och det gjorde man lite som en lek ihop. Så hade ni också bögtestet?
Ja, såklart. Alltså sudda.
Man hade suddgum och suddade på handen så här för att veta vad har du för läggning? Precis, skönt är, det, väl, det här med att jag fantiserar om folk med samma kön, det spelar ingen roll.
För jag grät inte.
Suddrummet har berättat för mig exakt vad jag förlägger in.
Vi hade verkligen en grej ett tag när man skulle slicka på lyktstolpar.
Ah.
Det hetsades så otroligt mycket om lyktstolpar på skolgården när jag gick i typ åttan.
Så otroligt, nu när vi pratar om det här så kommer jag ihåg också, vi hade en kort period när vi tände eld på våra strumpor. Som
nej.
En grej. Jo, alltså jag vet inte varför, men man skulle göra det och så skulle man liksom springa omkring tills de slocknade. Barn, jag tror ungdomar bara är allmänt jäkla dumma. Är det inte så? Det ingår, det har varit så här sen liksom vi var grottmänniskor, så jag lovar att de hade någon otroligt dum, varenda sån här bli man-ritual känns som att det grundar sig i en
men det kanske är biologiskt. Alltså det, är ju, det känns ju som att det här är någon sorts högstadiegrej. Alltså när vi, att det är där. Alltså man måste testa sig på för att se.
P3, Sveriges Radio.
Vi har ju efterfrågat dumheter på högstadiet.
Ja.
Och det, ni har levererat, of course. Just det. När vi gick i sjuan hade vi hört att man blir snurrig slash hög av att röka banan. Det funkar inte.
Det
om man
har vi alla hört om.
Slash uppväxten på liten ort. Vadå, har du hört om den?
Ja, det här är väl en klassisk grej, att man ska röka banan.
Har aldrig hört.
Det låter så otroligt dumt.
Har du testat? Alltså, hur går man till vägen när man röker en banan?
Ja, men först ska man ju ugnsbaka bananen, har jag hört. och sen ska man liksom röka den. Det funkar ju inte alls. Det enda man får i sig är väl lite bekämpningsmedel förmodligen, men annars jag tror bara det är äckligt.
Så himla kul att tänka sig liksom högstadiekillar som är så, nu måste vi baka för att vi ska kunna röka banan.
Så, här kommer,
den här brinner jag för, den är väldigt rolig, lite längre. När jag gick i högstadiet lekte jag med en trasig strömbitare i skolan. Jag tyckte det var kul att kunna tända och släcka med min hemmanyckel som jag petade med. Jag råkade ta i en ståldörr samtidigt och då fick jag en rejäl stöt. Kompisarna trodde inte på mig så de testade själva och fick såklart en stöt när de tog i dörren också och petade med nyckeln i strömbitaren. Det hela slutade med att vi stod ett gäng och höll varandra i handen och den första petade med nyckeln och den sista tog i dörren. Boys will be boys! Ja, det skriver Kai Mikael från Ryaskolan Göteborg någonstans 1996.
Alltså, för det första, gör inte det här.
Nej, alltså, gör ingenting.
Gör inte det här. Alltså, men också för det andra, alltså, vilket jävla toppenliv de hade.
Alltså, jag ser verkligen ledet av. Liksom,
det är så dumt.
För på betala.
Helt livsfarligt. Alltså, jag vet inte, har du hört om det här? Det finns ju som en sorts internetfilosofiskt fenomen nu som kallas för retard maxing.
Nej.
Allting maxas ju nu. Du sätter ju bara till maxing efter allt.
Look maxing, protein maxing.
Men det här verkar tydligen vara en grej som, alltså, om man ska liksom verkligen koka ner det till vad det är, kärnan av vad det handlar om, så är det här med att man ska sluta övertänka saker och börja bara göra saker. Och sluta tänka för mycket. Och sen bara
finns det något grovt funkofobiskt i det här, va?
Ja, det gör det. Absolut. Ja, redan i namnet, ja. Absolut. Men det har tydligen ändå fått lite liksom fart på nätet.
Men att man ändå ska liksom leva lite. Våga leva lite. Den kan jag skriva under på.
Absolut. Och då, men i alla fall så gör de mycket sånt här. Mycket sånt här, typ, ska vi röka banan? Ja,
Gud, det är som att vi ger tips till hur man ska max.
Gör inte det här.
Nej, återigen, mer saker du inte ska göra. Här kommer en. Vi brukade försöka fjutta på fjärtarna med en tändare. Det funkade faktiskt. Senare avbryter vi när någon på Karolinska sa att inälvorna kunde implodera.
Det är så roligt, för det har min pappa alltid sagt till mig. Så han bara, tänd inte eld på era fisar för det kan sugas in i tarmen. Det är ett sånt mantra jag har hört hela min uppväxt. Gör inte det. Jag vet inte om han har varit med om det, men det, alltså, av någon anledning så har han alltid varit rädd för att jag skulle tända eld på mina fisar och sprängas.
P3, Sveriges Radio.
Du har suttit och fnittrat, så jag vet att du har fått Lina, kul sms här.
Ja, vi har ju fått in så otroligt härliga sms om dumma saker som folk gjorde i ungdomen.
Som alltså, vi inte rekommenderar att man gör idag.
Som vi inte rekommenderar. Alltså på tal om sotning som folk gör nu. Sätter ansiktet framför ett avgasrör.
Dumt.
Jag har fått ett sms här som är: jag gick estetisk teater på gymnasiet och vår klass hade en del idéer för oss. En var att ha ett piercing-party i min pappas lägenhet som jobbade borta mycket. En klasskompis kände någon som var grisbonde. Redan där roligt. Och vi fick låna någon sorts kanil som vi använde för att pierca varandra. Vi kokade den mellan piercing och tyckte det gjorde det lite mer hygieniskt. Vi drack en massa alkohol som bedövning och lämnade massa blodiga handdukar till min pappa som inte hade någon aning om vad vi höll på med. Allt verkade gå bra med allas piercingar tills cirka 6 månader senare. Och jag fick otroligt ont mellan benen när jag satt och provade skor i en skoaffär och fick ta ut min mellanbenen piercing. Ex-Helene Holmare.
Ja, det är en gymnasieskola här i Malmö.
Okej, jag vet
exakt typen av de här människorna.
Alltså,
det finns olika dimensioner av dumhet här. En kanil från en grisbonde. Dricka massa alkohol, lämna blodiga handdukar, men toppen av detta är väl också att då göra en piercing mellan benen på sig själv.
Alltså, jag hade kunnat gå med på att göra en i örat eller så.
Ja, men för att detta är ju ja, också det måste ju ändå vara att pappa då när han kom hem och hittade liksom kanyler och blodiga handdukar, när han sen förstod att det bara var piercingar måste han ju varit liksom lättad på något sätt.
Ja. Förlåt, vi har fått ett till sms här. Jag måste bara säga en sak
om piercingar. Jag har också hostat
ett piercingparty.
Alltså inte mellan benen.
Men vi gjorde
piercingar hemma, absolut. Ja. Jag gjorde 2 i örat, en kompis gjorde i läppen, en gjorde i näsan. Vi gjorde också alltså Föräldrafällan, en film som var väldigt stor när jag var barn.
Ja, just det.
En klassiker är att de gör piercing på sig själva
alltså,
där.
Alltså så den filmen har legat till grund till så många öronpiercingar tror jag. Hemma piercingar.
Exakt roligt. Min mamma så otroligt dålig på att skälla ut folk, så hon var så här: men Lina, ni får inte göra det. Nu ringde de andra föräldrarna och var sura på mig för att ni har piercat er hemma hos oss. Så gör inte det. Klipp till en vecka senare. Vi gjorde det.
Såklart.
Gör inte, ops.
Men jag har en kompis som skulle pierca näsan själv. Och då var det så här, hon var lite orolig på var någonstans den skulle sitta. Så hon gjorde en liten markering först med en penna. Och än idag har hon lyckats, alltså hon har en grön tatueringsprick på näsan för att hon satt in nålen precis i det bläcket.
Men vi
har fått ett till alltså sms jag måste bara ta, som är från Karin, som skriver att hon åt upp sin mattelärares kritor till griffeltavlan. Min kompis hade hört att man kunde bli väldigt hes av dem och det funkar, och vi hoppades att få gå hem på grund av sjukdom. Så de skulle äta liksom kritor och sen säga jag är så hes, jag behöver gå hem. Jag har gjort det här när jag var liten också. Fast jag försökte istället ringa till folk och låtsas som att jag var gammal. Jag vet inte varför, det var min... Jag hade sett det här i någon film tror jag också.
Du tyckte det var
det funkar,
så
jag
kul.
Inte att
kul
äta
prank.
Nej, ja, jättekul prank. Hallå, jag är gammal. Så dåligt.
P3. Sveriges Radio.
Har du koll på vad de sysslar med på morgonpasset på vardagarna? Branne och Magge, de två
skojarna.
Jo, de har ju dratt igång. De brukar ha liksom en årlig tävling på somrarna. Det har utsetts, förra året var det sommarplåga. Året innan det var det väl något med kommun.
Sommarplågan kommer jag ihåg. Det är verkligen.
Alla rondans vann. Jag tyckte det var så dålig vinnare. Ja. Förlåt. Så här. Detta året är det och liksom bästa stadsfestivalen.
Mm,
alltså du
det.
Vet, i liksom många städer, små som stora, har ju liksom någon form av liksom folkfest
typ
över en helg.
Vattenfestivalen och typ Göteborgskalaset.
Har Göteborg? Är det den?
Ja, det är Göteborgskalaset. Det är stadsfestivalen i Göteborg skulle jag säga. Aha. För det är väl det du menar? Typ,
ja, jag menar det. Alltså, ja. Absolut. Och jag är bara så förvirrad av att varför är förvånad att Göteborg har stått i Sveriges näst största stad och ändå är förvånad.
Ja,
jag tar,
det är otippat av dem, det håller jag med om.
Ja. Men, så här, det är ju jättekul. Och det är ju massa festivaler som är nominerade då. Ja. Men så här, Malmöfestivalen, den blev ju inte nominerad för att det här är mer en tävling mellan liksom mindre stadsfestivalen.
Okay.
Malmöfestivalen var för bra.
Ja, okej. Det är dopat, så att
det är
säga.
Dopat. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall.
Okay.
För jag skulle säga
att... Jag visste inte ens att det fanns. Malmöfestivalen. Du visste inte att Göteborgskalaset fanns. Så att det känns som det är ganska...
Men bilden i Malmö är att Malmöfestivalen är på alla släppar alltid.
Är det så stort?
Ja.
För dig framförallt.
Men i Malmö, i Malmö och i Skåne är Malmöfestivalen enormt. Malmöfestivalen i augusti, en hel vecka. Ja. En liksom gratis festival som anordnas av Malmö stad. Artister, det smäckas upp liksom enorma scener. Den på Stortorget är skitstor. Hela Stortorget i Malmö fylls för att se Victor Lexell, Miriam Bryant. Alltså det är liksom ändå...
Göteborgare allihop.
Ja.
Men kul att ni de kommer
Timbuktu.
Okej. Yes.
Fan vad mycket folk det är där. Men Timbuktu är där.
Timbuktu.
Malmöfestivalen är liksom... Ja, det är liksom det finaste som finns på något sätt, tycker jag. Alltså...
Ja, men det är någonting fint med stadsfestivaler överlag, tycker jag. Statspatriotiskt nästan.
Ja, det är väldigt statspatriotiskt. Så här, ja. enligt Malmö stad själva så är det liksom 1,4 miljoner besökare.
Oj!
Ja, kolla, nu blev du lite imponerad.
Ja,
men det är också någon sorts... alltså, det är verkligen hela Skåne som ses på samma plats. Och liksom... Ja, men det är musik och det är kultur och det är mat och det är liksom... Ja, allt möjligt.
Men vad gör man? Går och tittar på... Alltså det jag fattar, det är ju samma som på alla stadsfestivaler.
Ja, det är det. Det är bara att den är stor för att de har satsat på den liksom. Jag lovar så här, jag sitter och säger det är det finaste som finns, men i de andra städerna sitter de och säger att liksom, ja, den här potatisfestivalen, det är den finaste som finns. Truck meet, det är den finaste som finns. Det finns ju liksom någonting stadspatriotiskt i sin egen...
Men när är Malmöfestivalen?
Den är i slutet av augusti. Och jag tänker att vi sänder ju fortfarande då, du och jag.
Ja.
Så jag tänker att vi ska gå.
Ja,
för att det händer en lite speciell... Om du aldrig hört om Malmöfestivalen har du också aldrig hört om det första som händer på Malmöfestivalen. Det inleds med en enorm kräftskiva.
Oh,
det
tycker man ju om.
Långbord på Stortorget i Malmö. Det är liksom liveband som kör. Och så sitter man och... Alltså folk super och äter kräftor. Det är väl, jag har aldrig varit på det, men det är ju... Slabb i slabb.
Det har allt.
Slabb i slabb. Jag tror att det liksom är den ultimata upplevelsen för dig att liksom chockas in i Malmöfestivalen.
Jag tycker det låter hur bra som helst. Jag vill gärna chockas in i Malmöfestivalen.
Så skriv upp i kalendern. 7 augusti kräftskiva. 8 augusti ska vi se Agnes. Du, live på Stortorget.
Ja, det är jag och 1,4 miljoner skåningar.
och
andra.
100 000 kräftor.
Ja. Oh. Det låter hur bra som helst. It's a date.
Perfekt.
Och i takt med att temperaturerna går upp så går vår intelligens ner. Ja, det finns alltså flera saker som tyder på att vi blir mer arga när det blir varmt ute.
Inte förvånad.
Ja, kan ni känna igen er i det här?
Ja, absolut. Ja,
då är ni band med inte ensamma.
Nej.
Nej, men så här, idag väntas det ju bli soligt i stora delar av landet och SMHI, ja, de rapporterar om att det kan bli upp mot 28 grader i södra Sverige. Och då tänkte vi att då kan vi förklara varför några svenskar kanske kommer vara extra otrevliga den här helgen. Ja, nej, för att studier har då visat på att varmare dagar tenderar aggressiviteten att öka. Liksom incidenter av vägraseri, våld och till och med akutbesök för psykisk ohälsa. Det säger då Susan Albers som är klinisk psykolog vid Cleveland Clinic som The Guardian har pratat med. Och forskare pekar samtidigt på att värmen också ändrar våra vanor. Fler är ute, fler dricker alkohol och då kan risken för brott öka. Men hörni, varför blir vi då så lacka i värmen? Mm. Ja.
Jag har ingen gissning.
Jag
känner igen allt det här.
Jag med, särskilt
psykiska
när man
har besvär
och småbarn och det är varmt. Ja. Det är en dålig kombination.
Ja, men precis. Ja, men då ska vi ta en liten resa på det här. Jo, för det är så här. När det blir varmt går kroppen på högvarv och arbetar hårt för att reglera kroppens kärntemperatur så att den håller sig inom ett säkert intervall. Det här förklarar psykologen Dr. Craig Sorschak vid Mayo Clinic i Rochester, också då till The Guardian. Och det första då som händer är att ditt kärlsystem, alltså kärlen som transporterar blod och lymfvätska såsom vener och artärer, de expanderar för att tillåta mer blodflöde, att flöda snabbare i kroppen. Och ditt hjärta måste då pumpa mer blod för att kyla ner kroppen, vilket leder till en förhöjd hjärtfrekvens. Och att expandera blodkärlen triggar också din svettreaktion. Och även om svett kan hjälpa dig att kyla ner dig, så varnar Sorschak för att överdriven svettning kan göra dig sårbar för uttorkning, vilket då kan leda till muskelkramper, huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter och känslomässiga förändringar. Och alla dessa kroppsreaktioner kan liksom kännas som stress. Och det kan man väl lite känna igen sig i, att det kanske inte är jättekul när man känner sig både svettig och stressad.
Så lösningen är att dricka vatten?
Ja, det är ett av lösningarna, så absolut. Och en annan nackdel är ju också att man får ju lite problem med, kan få lite problem med sömnen. Och då har vi då, vi har svett, vi har stress och brist på sömn. Ja, det här låter ju inte som en dröm, eller hur?
Nej, det får man verkligen säga. Det känns som en dålig treenighet.
Ja, verkligen. Det håller jag med om, verkligen. Och sen har vi då Aftonbladet också pratat med Mare Sundström, som är docent inom miljömedicin vid Karolinska institutet. Och hon säger nämligen så här, att hjärnan prioriterar värmebalansen först i sånt här väder. Och då nedprioriteras helt enkelt vår intelligens och klartänkande. Att vara intelligent i de här lägena, det är inte läge för det, så att säga.
Så vi är liksom arga och dumma.
Ja, det får vi skylla på kroppen. Det är inte andra det är fel på.
Ja. Herregud.
Det är ändå skönt att veta att det är egentligen inte arg på någon annan, utan det är bara min kropp som säger till.
Så nu kan jag både skylla på PMS och på värme.
Men
jag behöver aldrig vara glad igen.
Det måste vara för att man är ovan då, helt enkelt. Så det är liksom i omställningen. För jag tänker, när jag åker på solsemester och det är varmt som fasen, då är jag mer så här dum men glad.
Ja, nej, men så det handlar ju om att kroppen vänjer sig. Ja. Och vi här nordbor, ja, vi är ju inte överdrivet vana vid kanske varma temperaturer i de högre graderna. Så att det stämmer absolut. Och sen är det ju också så att våra hus här i norra Europa, de är ju byggda för att hålla kyla ute, inte värme. Och om det säger Sundström så här, folk inte kan bete sig riktigt. Det är jättesvårt att få folk att förstå att man ska hålla dörrar och fönster stängda och dra ner persienner om du inte vill att det ska bli varmt inomhus. Så att det handlar ju också om att vi blir ju dummare också för att vi inte riktigt sköter oss.
Ja, men det här lärde jag mig i år. Det här med att man ska stänga fönstren för att hålla värmen ute. Och jag var så, it doesn't make sense. Alltså det, i min hjärna blir det bara fel. Jag vill ju öppna fönstret för att få in luft. Alltså nu tittar ni på mig som att
jag tror inte på det. Riktigt. Ändå. Jag hör
faktan, att det är olika forskare som säger.
Jag säger ändå, jag vet inte om jag riktigt tror på det. Det är empiriskt.
Vad var det man blev av värme? Dummare.
Just det. Så var du. Ja. Men hur ska vi förbruka då? Hur ska vi kunna bli smartare? Behöva slippa vara dummare? Ja, men det är ju då... tyvärr, hörni, men det är att ni måste stänga. Måste stänga igen. Det är så. Även om ni inte tror på det, så gör det gott.
Det är bara att bita ihop.
Ja. Och sen kan ni passa på också att dricka mycket. Och äta lätt mat. Och en personlig favorit är också att chilla. Det är bra. Det är bra för kroppen.
Toppen chilla. Tips.
Anamma den sydeuropeiska siestan.
Ja.
Alltså det är ju så härligt. Och svalka dig och den här skuggan, jag hör talas om den, som finns lite överallt bakom husknut och liknande.
Vet du vad? Det ringer någon klocka.
Där är bra att hänga.
Omfamna den, krama den.
Lätt mat i skuggan.
Ja, lätt mat i skuggan med stängda fönster.
Ja.
Vilket, alltså bra, det känns tryggt för oss att vi har fått dessa tips.
Nu blir vi lite mindre dumma.
Ja, tack så jättemycket, Filip.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Vi snackade om vi snackade om Malmöfestivalen innan, att du och jag ska gå på kräftskivan.
Just det.
Och då var det någon som skrev in, som göteborgare kommer Apelgren att skratta åt signalkräftorna på Malmöfestivalen. I hans landsdel äter man havskräftor, inget annat. Är
alltså,
det sant?
Ja, det är sant. Det är helt sant. Alltså, ni har inte riktiga kräftor här.
Åh, gud.
Eller?
Alltså, jag vet inte vad. Det var de röda.
Ursäkta
mig, har du sett allt sånt pynt som man har på kräftskivan? Röda kräftor.
Det där är ju en konspirationsteori. Det är för att Stockholm styr allting och de har de här röda. Alltså, men den riktiga kräftan, det är ju havskräftan.
Det är så himla tråkigt att du är den,
jag tuggar i mig allt jag kan. Jag älskar också för övrigt att den här personen kallar mig Apelgren. Ja. Apelgren
som att du var fotbollsspelare.
Som signalkräftan.
Nej, det har han inte.
Nej, det har han inte.
Jag har ju en årlig kräftskiva med två kompisar och deras liksom partners och grejer. Barn har ju uppkommit de senaste åren. Vi har en årlig kräftskiva och en i detta gäng är göteborgare.
Ja.
Och jag och den andra kompisen då, hon och jag, alltså första gången vi skulle ha kräftskiva, vi var så oroliga för vilka kräftor vi skulle köpa. För
ja, det tycker jag att ni ska vara.
För att göteborgaren skulle döma oss så hårt.
Ja.
Så vi liksom gick ju då och köpte de dyraste kräftorna vi kunde hitta.
Ja.
Och så kommer vi med dem, men det var ju de röda. Och då var hon så, nej, inte havskräftor. Alltså,
nej. Ja. Men vet du vad jag tror? Jag tror så här. Alltså, att vara göteborgare, då är det som att man får det där inmatat i blodet. Att man ska tycka så också. Jag kan någonstans egentligen känna att det är två olika maträtter. Det är två olika grejer.
Kul att ni har så starka åsikter.
Ja, men det är inte, alltså, ja, det är båda heter kräftor, men det är ju två olika. Liksom. De bor på helt olika platser. Den ena bor i havet och den andra. Det är två olika maträtter. Jag tycker båda är gott.
Alltså, jag tycker det är helt...
Men det får man ju väl inte säga.
Det är det mest göteborgska jag har hört. Det är två olika maträtter.
Ja, men det är väl det. Jag tycker inte man kan jämföra dem riktigt. Man äter dem på helt olika sätt, känns det som.
Den här kräftskivan då, senast nu förra året.
Du är så trött på mig just nu. Jag ser på dig.
Jag tycker att detta är grovt osexigt. Alltså, inte för att jag tänkte så, oh, sexigt. Men att jag är så...
Lite tänkte du så innan.
Ja, om det fanns, då är det dött nu, så att säga. Den här kräftskivan, ja. Förra året, alltså statement från göteborgaren, att hon bara skrev direkt när vi bestämde att vi skulle ha kräftskivan, att hon bara sa, jag tänker att det här året skulle jag kunna köpa kräftorna och så kan ni göra tillbehör.
Ja, genidrag.
P3, Sveriges Radio.
Du Lina, vi har ju fått in flera sms från folk som har deras motsvarighet till sotning som ungdomarna
just
gör
det.
Nu för tiden.
Dumheter jag gjorde i högstadiet.
Ja, precis. Och jag har ett sms här som är: jag och min bästa kompis brukade i mellanstadiet leka vid vägen. Redan där vill jag säga, gör inte det här.
Nej.
Lek inte vid vägen. Dels stå på varsin sida av vägen och låtsas att vi drog i ett rep över vägen så att bilarna skulle stanna som ett osynligt rep. Liksom.
Det kan inte funka.
Ja, jag tror det kan funka. Jag vet inte. Men min bästa kompis drog det här lite längre genom att lägga sig på vägen och spela död.
Nej!
Som förälder. Själv nu tänker jag, what the fuck från Matilda. Alltså, ja... Det är inte en toppenlek. Det är inte.
Det här är verkligen dumma dig.
Alltså, det är just det här med att lägga sig på vägen. Det är inte så smart.
Jag antar att ingenting hände och det är ska vi vara evigt tacksamma för.
Det ska ingen vi vara olika. Tacksamma.
Jag har en annan här. Vi hade en lek på lågstadiet som hette Peddo.
Vad heter den?
Peddo.
Alltså Peddo.
Alltså. En var Peddo och resten... Och resten sprang för livet. Blev man tagen.
Resten
blev
man... sprang för livet. Som man ju gör.
Ni fortsätter. Blev man tagen så blev man nedbrottad och markerad genom att bli juckad. genom att bli juckad på. Vi var typ 10 år gamla och tyckte det var en helt rimlig lek. Vad säger du, Hector? Ja, Apelgren?
Ska vi testa eller? Alltså, vad säger ni? Är ni sugna? Ska vi leka peddo? Jag tycker det är dags, Lina och Atef. Ni är sugna, va? Jag ser på er att ni också vill leka peddo med mig.
Jag vill inte leka peddo med dig. Det är fan det sista jag vill.
Vilken dålig lek.
Efter det du sa om de här jävla kräftorna.
Ja, innan kanske, men inte efter.
P3, Sveriges Radio.
Alltså, Lina, har du hört talas om det här kryssningsfartyget som är runt på Medelhavet och virrar omkring?
Det låter som alla kryssningsfartyg.
Ja, det gör det faktiskt. Jag bara beskriver kryssningar.
Men det känns som att du har ett specifikt.
Ja, det är en gaykryssning som nu har problem. För att, alltså, det började med att de skulle åka till Turkiet.
Mm.
Och då det är då 2000 homosexuella passagerare ombord på det här enligt The Guardian. Ett 17-våningars stort fartyg är det. Alltså, så det är ändå ett rejält...
Men vadå, vad fick de inte? Det är något som du utelämnar här, va?
Ja, alltså, de skulle in i Turkiet, men det stred mot deras moraliska värderingar tydligen. Turkiet alltså. Så de sa, nej, ni får inte komma hit. Då fick de ändra kurs.
Men detta är en gay cruise?
En gay cruise. Ja. Där av 2000 homosexuella passagerare. Det var inte bara att det råkade bli så.
Nej, men det var som att jag inte kopplade.
Det var en Ålandskryssning som bara...
Nu förstår jag.
Ja, Nej, men och då tänkte de så här, var sticker vi då? Om inte vi kommer in i Turkiet. Då tog de sikte på Egypten. Visar sig att de får inte komma in där nu heller. Alltså vid något tillfälle så...
Det
är ju otroligt tråkigt och mörkt, såklart.
Självklart. Alltså,
Känns det lite som att... Alltså, när man läste någon passagerare som sa så här, vi tänker glittra någon annanstans, var deras svar på det här. Det känns som att de... Ja, det är ganska okej ändå. Det är så här,
gud, bara, gay cruise.
Åh nej, vi måste hänga kvar på Medelhavet och åka runt här. Vart ska vi åka nu? Alltså, väljer de ett ställe där de inte får komma i land.
Ja, och du så menar att de bara förlänger...
att de bara förlänger sin softa semester.
Just det.
Kan det vara lite
de
så?
De är så, men det är liksom mer frowned upon att vara homosexuell.
Precis, vart åker vi det här näst? Och sen så får de bara, åh nej, vi fick inte komma dit heller. Nu kör vi.
Då tar vi en kväll till med karaoke.
Ja, men det känns lite så.
Gud ja. Ja, du har ett scoop här.
Ja, jag tror det. Ett jag tror scoop. Det är någonting. Jag tror det finns någonting här.
Har du varit på kryssning någon gång?
Vet du vad? Det har jag faktiskt inte varit. Jag kommer på nu. Jag träffade min kompis som jobbade för länge sedan på Nöjesguiden. Och han ringde mig och sa så här, Hector, skulle du vilja åka på en singelkryssning? Då sa jag, ja, det kan jag väl göra. Jag är ju singel. Så då åkte vi, trodde att vi skulle ut i Tallinn. Och så jag packade en väska och grejer så här. Visade att vi åkte bara ut utanför Åbo. Och vände igen i vattnet.
Ni fick inte komma in. De bara, vi gillar inte singlar här.
Nej, så jag har åkt på en sån singelkryssning till Åbo.
Var det meningen? Alltså, det var alltså för singlar?
Ja, det var för singlar.
Ja, tack, så att jag inte missuppfattat någonting här. Men vadå, skulle man träffa? Alltså, var det dating?
Japp.
Speed dating.
Han skulle skriva om det här då i Nöjesguiden. Och så var han så här, jag vill inte åka själv, vill du följa med?
Var det där du träffade din tjej?
Nej, det var inte där. Men det var där, mer eller mindre där jag blev kompis med honom å andra sidan. Vi kände jag varandra inte så väl.
Låg du med någon på den här kryssningen?
Jag hade inga intentioner att göra det. Men som Beyoncé säger så blev det donk.
Den hyllade.
Det blev donk.
P3, Sveriges Radio.
Vet du vad, en sak som jag liksom känner väldigt starkt kring min Bad Bunny-kväll som pågår är så här, ja, det ska bli skitroligt att gå på konsert. Han kommer vara jättebra, bla bla bla, allt det där. Ja. Men vet du vad jag också verkligen längtar efter?
Tequila. Nej.
Att stå på ett hotellrum med en tjejkompis och fixa sig. Alltså den känslan.
Så jag var inte helt långt borta helt
enkelt. Nej, det var inte helt långt borta. Men liksom att få fix och pill i fred med någon annan som också tycker att det är lika viktigt vilken ögonskugga jag har, vilken färg på nagellack jag har, om min klänning är tillräckligt sexy. Alltså det är exakt den stämningen. Den liksom bubblet i kroppen. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag måste säga, det låter kanske konstigt, men fan vad mysigt. Eller?
Ja, det är så otroligt mysigt. Och liksom, ja,
får jag komma?
Alltså, nej.
Nej, okay,
nej. Alltså. Alltså, du hade sagt att det var jättetrevligt att ha det.
Ja.
Men det finns bara två biljetter. Så. Jaha, men så här, det, ska bli, det är liksom den stunden att bara veta att här, nu har vi en kväll framför oss. Också att göra sig skitsnygg, trots att det är så här, jag sen ska gå dit och ska stå
kolla
där.
På dig.
Nej, absolut ingen kommer kolla
om
på mig.
Om inte du hamnar i La Casita.
Uff, och fy.
Jag vill
diskutera detta. Alltså, vi vet att vi inte kommer komma i La Casita. Jag vill vara väldigt tydlig med att det finns inget hopp och liksom ingen... Jag vill vara jättetydlig med att det absolut inte kommer ske. Men vi diskuterade ändå vad som skulle hända om det skedde.
Det är klart.
Att vi skulle vara så, tre låtar in skulle vi vara så, ursäkta, om man behöver gå på toaletten.
Hur finns det i La Casita?
Hur gör man då?
Tror du de har en toa i La Casita?
Nej, jag tror inte de har en toa. Jag tror att de tänker att det är liksom inte tjejer med inkontinensbesvär som ska vara där.
Men vad skulle du göra om du hamnar i La Casita?
Gömma mig.
Blir det mycket snuskig dans?
Men det är ju blitt den här liksom, du vet, så här, statister i filmer som man ser går lite, alltså som liksom inte passar in.
Lite Trump-dans?
Ja.
Det känns som att det hade varit helt i linje.
Ja, det är verkligen opassande. Nej, usch och fi. Men hotellrummet däremot. Har sett mycket memes som är så, jag packar för Bad Bunny och så är den resväska så kastar de i en sytråd.
Är det så? Man ska ha liksom så skimpy kläder som möjligt?
Det skulle jag ändå säga.
Alltså, vad har du packat?
Jag har packat en kort, urringad svart klänning med rosor på.
Oj.
Ah, skimpy.
Det låter skimpy.
Skimpy, ni får hålla utkik i La Casita. Nej, usch, vi kan inte ens skämta om det.
P3, Sveriges Radio.
14 Jag upprepar, 14 nationer har fått se sina förbundskaptener lämna under årets VM. Varför har det varit en sån här rulljans? Och är förbundskaptener liksom en särskilt utsatt roll? Och hur viktigt är egentligen förbundskaptenen när laget består av världsstjärnor? Det finns så mycket frågor. En som har stenhåll koll på allt detta som ska hjälpa oss att gå till botten, det är Fotbollsmorgons programledare Axel Insulander. Välkommen till Morgonpasset, Axel.
Tack snälla.
Alltså, Axel, jag måste bara direkt... Vad är grejen med att så många förbundskaptener har fått lämna och alltså, typ fått sparken nu under VM?
Alltså, egentligen så, som fotbollstränare, det är ju en utsatt roll oavsett om du är förbundskapten eller om du är klubblagstränare. Och sen så är det ju så att det här mästerskapet är ju lite unikt på många sätt, men det är ju 48 lag med också. Kontra tidigare så var det ju 32, så det har utökats med 16 lag. Så att det finns ju också fler lag som kan göra sig av med tränare. Så det finns olika anledningar till det, men sen framförallt när det kommer till förbundskaptener så jobbar man ju liksom mot ett utsatt mål som ofta är ett mästerskap i ett VM eller ett EM eller Copa America om man har ett sydamerikanskt lag. Och då blir det ju lätt så att när det är över, om man känner att man har misslyckats eller när det är slut oavsett hur långt man har gått, så värderar man väl som förbund om man ska fortsätta med den här personen eller om den här tränaren själv vill lämna. Så det blir lite som en naturlig punkt också att kliva av eller att sparka en tränare. Så att jag förstår att det framstår som att det är otroligt många, och det är det ju, men det brukar kunna se ut lite så här när det kommer till mästerskap.
Gud, det är så mycket klarhet jag får här. Dock det då jag liksom reagerar på är ju att de alltid, det känns som att de, liksom, de är så otroligt snabba med genom sparken. Det är verkligen så.
Nej, jag tycker också det.
Det är så en dag. Sen är så,
man får en chans.
Alltså det känns som att det går ett liksom, sms. Liksom, de kallas in sekunden efter de har förlorat. Så är de så, kan du komma hit och snacka lite?
Jag tror att de känner lite under mästerskapet, alltså förbundet, att så här, det här spelet är inte så som vi vill ha det. Så vi hoppas att det kommer gå bra oavsett, men det ser inte ut som att det kommer göra det, och gör det inte så är de ganska redo på att vi vill ha ett nytt ledarskap. Jag menar, Tunisien som Sverige slog med 5-1, de skickade ju sin förbundskapten efter första matchen. Och det kan jag tycka är inte helt orimligt sett till att säga, ja, det är 2 matcher kvar, det räcker med 3 poäng kanske om för att ta sig vidare, eftersom man går vidare som bästa tre numera när det är så många lag och sådär. De 8 av de 12 bästa treorna. Så att alltså det är en viktig roll för vissa lag i förbundskaptenen, och jag förstår att Tunisien då känner så här, oh, men om vi, det här har vi längtat efter länge, ska vi bara låta det här rinna ut sönder? Vi gör vad vi kan för att faktiskt fortsätta ge oss chansen. Vi har bara spelat 1 av 3 matcher.
Men är det så att det är liksom alla tjänster inom ett lag som har samma rullians? Alltså sparkar man målvakt och sånt lika ofta?
Kanske inte när det kommer till landslag, men i klubblag är det ju ofta som man säger så här, det är lättare att skicka tränaren än ett helt lag, även om man känner att spelarna inte är tillräckligt bra. Så då blir det ju lätt så att det är tränarna som får gå för att de har mycket ansvar, men också att det är en enkel post att göra sig av med och testa något nytt. Men ofta så kommer det ju en tränarstav kommer ju ofta med assisterande också, med Graham Potter. Han fick ju plocka med sig sitt team till Sverige när han klev in och sådär. Så att är det en tränare som lämnar eller förbundskapten som lämnar, så är det oftast fler personer som lämnar med honom i många fall.
P3 Sveriges Radio.
Ja, Hector har ju spekulerat mycket i detta. Alltså så här, som förbundskapten så har man ju de spelarna man har. Jag menar, ett klubblagtränare kan ju liksom men sparka, värva nya, köpa in och så vidare. Men liksom, ja, är man Spaniens förbundskapten så har man de spanska spelarna. Går det liksom, hur mycket kan de göra?
Alltså dels så sitter ju alla supportrar där hemma och är förbundskaptener samtidigt som matcherna spelas. Så att det är många som tycker att man kan göra annorlunda, tror jag, när man ser Sverige eller Spanien eller Tunisien eller vilka det är. Men jag tror någonstans att alla liksom drömmer om ett mirakel. Om du är en liten nation och är en mellannation, så ser du att så här, bara vi spelar våra kort rätt så kan vi ha en chans. Bollen är rund och allt det där. Och det finns ju ändå nationer som har gjort det, till exempel Grekland 2004 som gick och vann EM helt osannolikt.
Ja, det var sjukt.
Ja, det var det.
Verkligen. Den sitter fortfarande ändå i...
Det var coolt.
Ja, men exakt. Och jag tror sådana exempel gör att folk känner att så, ja, men det går att brottas mot jättarna även om men, det är osannolikt. Så det, ja.
Men hängde det på Greklands förbundskapten?
Han, lite.
Lite. Ja. Jag skulle säga att han... Okay. Han har ändå en bra... Han maximerar sitt spelarmaterial. De spelar en väldigt defensiv fotboll. De attackerar inte jättemycket men har några starka spelare på huvudet och utnyttjar fasta situationer och sånt där. Man måste ju värdera det material man har och se vilket är lättast sätt att slå motståndarna på. Om man kollar på Frankrike nu som ser oerhört bra ut så har ju Sverige försökt nu i slutspelet. Paraguay har försökt att spela jättefult. Och sen har vi Marocko som försökt det här senast. Ingen har lyckats, så det är ju jättesvårt. Mm. Men med vetskapen om att det inte är omöjligt så känner väl förbund ibland att ja, men då ändrar vi på förbundskaptensposten och så försöker vi igen.
Ja, men för du nämnde ju innan nu att vi har ju ganska nyligen bytt till Graham Potter. Och jag tänker, blev det så mycket bättre?
Det där är en rolig fråga som du ställer, för det skulle man kunna prata länge om. Många ser ju på pappret att det blev bättre för att vi faktiskt tog oss till VM och han kliver in och så slår vi
Ukraina och Polen.
Ja, precis. Exakt. Vi snubblade in. Men vi löste det på något sätt. Och så vinner man första matchen med 5-1 mot Tunisien och tänker att Graham är vår frälsare och han kan trolla på riktigt. Men jag ser väl ett spel som kanske inte är så bra på sikt. Och då börjar man fundera på, ska vi verkligen jobba mot resultat bara eller ska man börja fundera över framtiden? Det är det som är svårt för förbundskaptenerna, för de har ju inte lika mycket tid som klubblagstränare, utan de måste ju bara ta de träningar de får och försöka göra det bästa av det.
Men tror du inte Graham Potter blir kvar nu? Nu älskar vi väl honom, eller?
Jo, alltså han är ju jätteomtyckt. Och han har ju, alltså redan innan VM så kritade han på ett nytt kontrakt över VM30. Så att vi har ju EM 2028 och sen VM30 också. Så att planen är ju att han ska vara kvar, och det skickade, den signalen ville väl förbundet skicka redan innan det här mästerskapet för att visa att vi är inte så reaktiva utan vi har valt vår väg nu. Men jag menar, det kan också gå fort. Jon Dahl Tomasson hade väl de förhoppningar på att det skulle flyga och där gick det snabbt innan han fick lämna, så att man vet ju aldrig riktigt. Och just nu så känns det som att jag upplever att vi kan få ut lite mer av det här landslaget än vi har fått, men han har inte varit där jättelänge, så att nu börjar processen för honom på riktigt på något sätt.
Det känns ju som en sak han åtminstone har gjort, det som jag har uppfattat är att spelarna gillar honom skitmycket, att han liksom skapar trygghet och någon sorts glädje, och det måste väl ändå vara... Nu känns det som att jag förminskar det och säger att det är halva jobbet, men det är väl en del av jobbet?
Jag tror det är det.
Ja, jag tror att det är en jättestor del, både som förbundskapten och klubblagstränare, att få spelare att dra åt samma håll, även de som inte spelar så mycket, att känna att man vill vara en del av den här gruppen och bidra. Och han är skicklig liksom medialt, och de gånger som jag har fått träffa honom och intervjua honom så är han väldigt... Ja, men väldigt lätt att ha att göra med. Jag känns som en ganska normal person sett till andra fotbollstränare. Det brukar ju vara ganska speciella personer som kliver på den här rollen, oavsett om du är förbundskapten eller klubblagstränare. Så jag gillar honom, det är många som gillar honom, men om man inte får ut en bra fotboll av det så blir man ju skeptisk lite oavsett.
Ja, spännande.
P3, Sveriges Radio.
Axel, alltså jag bara hoppade rakt på här nu, men jag tänkt på det här väldigt mycket med att fotbollsspelare nu för tiden är ju så bra. Om man tar till exempel Frankrike som är ju ett toppenlag. Hur mycket gör förbundskaptenen egentligen och hur mycket är de bara ett självspelande piano?
Alltså det beror lite på vilket lag det är. Jag tror vissa lag är ganska självspelande pianon, men som ni var inne på tidigare så måste man ändå få de här spelarna att dra åt samma håll. Det tror jag är ganska viktigt. Sen är det ju så där i ett mästerskap. Man måste ju vara ganska pragmatiskt som förbundskapten, för att du kan inte sätta en fot fel, för då kan du vara ute ur turneringen. Vi såg Argentina som låg under mot Egypten här, de var ju tokfavoriter mot Egypten och höll på att ryka, sen så lyckades de vända på slutet. Men jag fortsätter dra lite parallell till klubblag, men det är ändå ganska relevant för det är lite olika saker, och där kan du ju få liksom långa processer, du kan förlora en match under säsongen utan att ha så stor påverkan. Även i Champions League så är det två möten förutom i finalen då, så där kan du också ha tid att vända på det, och därför så tror jag det är extra viktigt att bara få spelarna att veta hur man ska göra ganska enkelt och typ ta det därifrån. Sen som du säger, har man en Kylian Mbappé som är en av världens absolut bästa spelare, många tycker att han är bäst i världen, då kan det nog lösa sig själv ganska ofta utan att man behöver kliva in och göra för
mig. Ja, det känns som att man mer behöver vara en mood manager, bara se till att styra de här divorna.
Det måste ju också vara att om man ska bli förbundskapten för Frankrike får man ha sitt CV så att säga, för att, i och med att de är så bra.
Så är det såklart. Och du måste och du måste ändå känna, de här spelarna måste ju ändå ha någon typ av förtroende för dig och känna och ha respekt för dig, tror jag.
Låter ju toppen. Någon sorts förtroende.
Ja, så är det ju. Men samtidigt så här, Mbappé, det är ju mycket rykten som florerar kring många spelare att det är så här, men den här spelaren har väldigt mycket makt i omklädningsrummet, eller det är egentligen den här som bestämmer. Man har hört mycket från olika klubbar där det har varit sådana scenarion där tränare har tappat omklädningsrummet. Det är ett begrepp som ofta dyker upp när det är en spelare eller en tränare som håller på att få lämna sitt uppdrag. Så spelare har nog en del makt, och jag tror, som du lite grann som du är inne på, lite mood manager, men så är det ju faktiskt, för att maximera kapaciteten i laget.
Alltså man tänker att liksom spelarna har också makt i vem som är, eller vem som får vara förbundskapten, kanske lite grann i alla fall. Vissa spelare.
Ja, men det är ju aldrig så att det bekräftas att Mbappé har varit med och valt ut den här förbundskaptenen då. Men man kan ju alltid känna lite att okej, men den här tränaren har faktiskt haft de här spelarna tidigare. Kan det ha ett samband för att försöka få ut det bästa av de spelarna? Kanske. Det är, jag tror att det är ganska sällan, men i vissa fall så kan det nog vara så. Sen så nu kommer ju Frankrike och Spanien mötas, då är det ändå lite grann upp till Deschamps, för nu möter de bättre motståndare. Då måste det ändå också finnas någon typ av taktik som kan bemästra det spanska spelet som kommer vilja ha mycket boll. Så vissa matcher när det bränner till på riktigt och det är bra motstånd, då måste de agera, och i finalen förra mästerskapet mellan Argentina och Frankrike, då låg de under med 2-0 i halvtid om jag inte minns fel, och det gjorde Deschamps lite förändringar som fick dem att komma tillbaka in i matchen. Så att de har ju mycket makt om de liksom vill agera, såklart.
Alltså, vilka förbundskaptener känns det som att de hänger löst nu? Finns det några kvar? Kan det bli 15-16?
Alltså, Ståle Solbakken gör ju inte det, sett till Norges otroliga framgång.
Nej, ja.
Deschamps har varit med länge, så han, jag vet inte exakt om han redan har sagt att han är klar efter det här mästerskapet, men jag tror nu kommer man in i en fas där det är många som är ganska tillfreds med hur långt det har gått. Samtidigt så är det de absolut största lagen som kommer vilja vinna mästerskapet, och Thomas Tuchel i England, de har inte vunnit VM sedan 1966, så de sitter ju varje mästerskap, nu är det dags, och Gareth Southgate senast lyckades inte. Så det är möjligt att om de ryker här mot Norge så är det absolut inte säkert att de känner att vi går vidare med Tuchel, för han har också gjort en del kontroversiella laguttagningar som många har varit skeptiska till.
Ja. Argentinas tränare då?
Ja, men Lionel Scaloni, han är otroligt uppskattad, för att Argentina hade en lång period av att inte vinna titlar, och sen har de vunnit Copa America flera gånger under hans ledning, och även VM 2022 såklart, som var den stora grejen där han manövrerade Lionel Messi framförallt väldigt skickligt och få alla att han har ju verkligen maximerat honom, samtidigt som laget har presterat på ett väldigt bra sätt, och den här vändningen mot Egypten, så att han är otroligt uppskattad. Lite samma där, han har ju varit där ett tag, så vi får se exakt hur länge han hänger kvar av den anledningen, men det ska mycket till om de sparkar honom, tror
jag. Okej, men Axel, det känns som att vi har rätt ut frågan kring förbundskaptenen, men kan du hänga kvar lite till, för vi måste snacka lite Norge innan, sen känner jag.
Gladeligen.
Ja.
P3 Sveriges Radio.
Men nu, alltså det är ju en match ikväll som vi inte kan undvika. Norge, England. Vad tror du, Axel? Vad tror du om allt detta?
Var står ni i Norge-frågan? Är ni emot deras framgång eller stöttar ni vårt syskon?
Visst är det otroligt polariserande. Det känns som att folk känner väldigt starkt antingen för eller emot.
Men du är ju för.
Jag
är också för Norge, men mitt hjärta har ju alltid bultat för England. Jag hejar alltid på England i alla mästerskap. Jag höll på att säga äktenskap. Men jag är så himla svag för britter. Ja. Men jag känner att jag blir glad oavsett.
Men Axel, har du varit på en plats där det är fulla fotbollsbritter kopplat till en match?
Ja, det har jag. Och det är speciellt underbart om man är med dem, om man ställer sig lite utanför, fruktansvärt.
Ja, men
Axel, vad känner du? Är du för eller emot Norge?
Jag har ju varit på plats under mästerskapet och följt norrmännen nära, och de har faktiskt varit väldigt trevliga, de flesta av dem, och jag har mest känt kärlek i att ta i, men jag har inte haft någonting emot det så. Sen så nu har de flugit väldigt långt och man börjar bli orolig vart det ska ta vägen, och Sverige har ju sitt silver 58 och jag bronset 94 och sådär, och om de skulle liksom gå och vinna det här mästerskapet, då skulle det vara lite tufft, för då skulle de dessutom passera det som vi har gjort i här historien, så att säga. Så då där går min gräns någonstans. Så att ikväll så håller jag nog ändå lite mer på England, för att jag uppskattat deras framgångar fram tills nu ungefär. Någonstans där.
Vad
stannar.
Säger du?
Men så här, jag undrar, tror du att det finns en chans för Norge ens?
100%. Alltså det är en jämn match. Norge har ett bra lag.
Det är en jämn match. Ja, men alltså de var ju skitbra mot Brasilien.
Exakt, och det är inte många som rullar ut Brasilien, även om det inte är bästa Brasilien-upplagan vi har sett. Så Norge har många bra spelare. Jag förstår att utåt sett, jag vet inte hur nära ni följer fotbollen, men det ser ut som att det är en enorm skalp, men sett till vilka spelare man har. Norges backlinje är lite skör. Det är väl där de har sin sämsta punkt. Men mittfält och liksom anfallslinje, det är bra spelare som spelar i bra klubbar. Och Haaland såklart sticker ut som den otroliga spelare han är. Och England har inte sin bästa generation, även om de har ett bra lag. Så att jag tror att det här kommer bli en jämn match som jag ser framför mig att det kan sluta i en straffläggning i sent ikväll.
Jag har också tänkt på att även om de inte skulle vinna nu, så känns det som att de har vunnit VM ändå. Det här 100%. VMet, alltså bara i ren PR.
Ja, gud ja. Alltså, ett hyllat alltså alla, land.
Det här, alltså man kopplar ihop vissa mästerskap med vissa lag eller spelare, och det här är ju Norges mästerskap. Jag tror alla kommer minnas VM 2026 för Norges ro och Norges framgångar och Haalands mål och hur mycket kärlek han har fått och sådär. Sen så är det klart att man kommer komma ihåg Frankrike om de går och vinner också, men det är ju mycket som sticker ut med Norge det här mästerskapet, och speciellt om de dessutom tar sig vidare ikväll så att de kanske får spela finalen.
Då är det ju helt galet. Ja. Åh, gud, ja, det är verkligen...
Då känner jag att då börjar jag också dra i bromsen lite.
Ja.
Då
välkommen.
Du sa ju precis, alltså, vi satt här i låten och diskuterade vem tror vi vinner. Och då sa du ju Norge. Men det kan
jo, men jag hade inte tänkt på den aspekten att de kommer bli väldigt styva i korken, som man säger.
Okej. Okay. Axel, vem tror du kommer vinna hela VM?
Det är en jättebra fråga. Jag tror det står mellan Frankrike och Spanien, och de kan ju inte mötas i final. De möts ju nu i semi. Så det lag som vinner den matchen kommer också vinna finalen. Det är min känsla. Det är den bättre delen av slutspelsträdet, så att säga. Och då tror jag ändå att Frankrike vinner till slut.
Ja, okej. Okay. Jag säger it's coming home. England. Okay. Men jag känner det. Jag känner det.
Det kommer hem, Norge.
Det kommer hem.
Jag kan inte på franska, annars hade jag klivit in.
Stort tack för att du kom till morgonpasset, Axel.
Tack snälla. Jättetrevligt.
P3, Sveriges Radio.
Alltså jag måste säga att jag sitter här och funderar på det här mysiga du ska ha nu när du åker upp och kollar på Bad Bunny, och du och din tjejkompis ska bo på hotell. Ni ska göra er i ordning.
Jag har väl inte sagt att det är en tjejkompis. Det är
en tjejkompis, 100%. Jag vet inte, i min hjärna, jag ser framför mig att det kanske blir mimosas.
Kanske det.
Är bara god stämning.
Allt är möjligt.
Det är en grej som jag tänker kommer hända, som jag har reagerat på mycket nu när det börjar bli lite varmt ute. Och alla börjar att ta fram sina sandaler eller lite öppna skor och sånt. Det är alla tjejer som börjar att måla tånaglarna. Alltså jag måste säga, jag har reagerat på det här. Att jag bara, ofta i någon form av signalfärg, för att man vill ofta så här. Men vill man driva uppmärksamheten mot tånaglarna på det sättet? Alltså framförallt, det gulligaste jag vet är tanken på alla där ute som måste måla det där, du vet, på lilltån.
Ja, den lilla rutsna.
Den lilla jävla... liksom riskornet till nagel som man har där, med en liten dutt bara, en liten pop bara med lite någon form man av, man vill liksom ändå visa så här, kolla mina fina fötter. Men så alla har den här lilla skrumpna liksom färskpotatisen längst ut.
Man målar också lite på huden för att det ska se ut,
ja,
som man har
precis,
lite,
som att man har lite större än vad den är.
Alltså din dumma lilla hjärna, att du sitter och tänker på detta, Hector.
Jag vet inte varför.
Men...
jag
just, ja. Tyvärr har du ju rätt. Senast igår hade jag en liksom sms-konversation med en kompis som skrev:
jag har alltid
Lina, hjälp, vilken färg ska man ha på tånaglarna egentligen?
Ingen,
och så diskuterade vi det.
Jag säger ingen färg.
Ingen färg? Men det var väldigt tråkigt.
Ja, det är tråkigt, men de naglarna är inte för målning. Det gör man på händerna.
Hon och jag landade i röda. Vad känner du kring det?
Men jag vet, det liksom hjälper inte foten, det skälper hela uppenbarelsen på något sätt istället.
Du, det är så himla tråkig inställning.
Ja, det kanske det är, men det är lite som så här tåring. Eller jag vet inte, det är sådana konstiga grejer som folk hade. Varför ska man smycka ut foten? Bara låt den vara ett transportmedel. Det tycker jag.
Men vadå, tycker du inte man får sandaler heller, eller?
Jo, absolut, det får man ha. Men jag vet inte, det är bara någonting som, det är något löjligt med det, men det är också väldigt gulligt. Kluven är jag. Väldigt, väldigt kluven till det.
Jag har inte målat mina tånaglar, men jag funderade på att göra det.
Du kommer att göra det ikväll.
Jag har ett liksom lite guldglittrigt nagellack.
Det funkar ihop med dina skimpy kläder som du ska
ha.
Ja,
det skulle jag absolut säga att det funkar.
När det blir snuskig dans.
Jag inser nu dock att jag har sneakers som enda skon med.
Men man vet aldrig när the bad boys kommer ut ur skorna. Va? Inte för sent, hoppas jag.
Nej.
i La Casita.
P3, Sveriges Radio.
Jag vet inte om du har sett The Hollywood Reporter skriver om att Wes Anderson, du vet, regissören.
Aha.
Han var på en visning av sin film Bottle Rocket. Det är hans första film som han gjorde på The Academy Museum. Och när de var klara där och skulle därifrån, han och ett gäng, hans posse så att säga, med lite andra kändisar, bland annat skådisen där, som är i Bottle Rock, som jag inte kommer ihåg i all hast här nu.
Luke Wilson?
Ja, precis. De skulle åka ner och hitta sin bil i det här garaget som var under och åkte hiss som fastnade. Och de var fast, det här gänget, Wes Anderson, Luke, vad heter han?
Luke Wilson.
Wilson. Ja, just det. Det är Owen Wilsons brorsa, ja.
Exakt.
Just det, för de är båda två är med i Bottle Rocket.
Owen Wilson fast brunhårig.
Ja, eller liksom, precis.
Han är också jättekänd i sig. Nu förminskar vi.
Temu Owen Wilson.
Nä.
Eller? Får man säga det?
Nej, men jag tror att Luke Wilson också är liksom ansedd. Skitsamma.
Nej, skitsamma. Det var inte det. De fastnar. Det finns något väldigt ironiskt i att det känns inte det här som grunden till en Wes Anderson-film.
Alltså, klippt i de tre år när vi får filmen Jag fastnade i en hiss.
Jag
och så utspelar den sig där.
Ja, det här kommer vi ju 100% få se snart.
Och så öppnas det typ som världar. Och så vet man aldrig under filmen om det är liksom på riktigt eller om det är typ deras, att de håller på att bli tokiga i hissen. Ja.
En annan villgissning. Kanske att de kommer jobba med centralperspektiv också. Jag vet inte. Det är en villgissning.
Att de har typ så pastellfärger.
Ja, också. Det är också. Schwartzman kanske är med i den. Jag vet inte. Eventuellt.
Ja,
det kan inte lova något.
Vad tycker du om Wes Anderson?
Alltså, jag gillar ju Royal Tenenbaums.
Ja.
Och det finns några filmer som jag tycker är toppen. Men alltså,
det funkar inte varje gång.
Det funkar inte varje gång, gör det inte. Ibland kan man bli lite mätt på det.
Jag tycker nog ungefär samma känsla jag har. Vad känner du kring hans nya hit och Trap, vad heter den? Elevator? Alltså det här, den vi ska hitta på.
Ja, absolut.
Det var tydligt att klockorna ringde inte.
Det var i stinkigt hela vägen upp här. Så att,
nej.
Nej, jag tror att det är en toppenfilm. Tack ska du ha. Ibland. Nej, jag tror att det här är ett jättebra upplägg. Känns också lite som Ruben Östlund film eventuellt.
Men det är ju den här den här som man håller på med, Entertainment System is Down. Det är lite samma,
det är lite att samma de är grej på där.
Ja, de är på flygplan och så går
och så leker de peddo. Eller nej, det var det vi pratade om innan, ja. Just det. Den otroliga leken peddo.
Det är det med flygplan, så kan man inte kolla på film att man, det här det systemet går ner och så vad händer då med människor. Alltså, och det är ju lite samma det här. Vad händer med människor
när de fastnar i en hiss? Den här filmen finns redan, det hör jag. Det måste finnas en film som redan är sån här. Eller?
Jo, alltså det...
Har inte M. Night Shyamalan Ding Dong, eller vad han heter, gjort den här filmen?
Vem då?
Vad heter han? M. Night Shyamalan. Shyamalan.
Ja.
Shyamalan? Shyamalan.
Charmeleon? Jag tror fortfarande inte du säger detta rätt.
Nej.
P3. Sveriges Radio.